Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan med mig Peter Esse och Kristoffer Gullin. Kristoffer, hur har din vecka varit?
Hallå Peter, jo tack, den har varit bra, lite regnigt ute nu men annars så är man på toppenhumör. Hur är det själv?
Det är riktigt bra här. Den här veckan har dock gått i fossil, inte så mycket fossilbilars tecken, men i mycket fossilämnen har jag liksom varit med om att släppa ut här. Jag har kört dieselbil. Jag har åkt flygplan. Jag har åkt vad jag tror är dieselbussar också.
Så att klimatkontot är högt just nu kan man säga hos dig.
Det är det nog att det var ju kollektivtrafik då. Lite beroende på hur man ser på flygplan. Men jag har provat bilpool här. För jag är ju billös temporärt. Och bilpoolen här i närheten har en D3, XC40 D3. Det är ju dessutom någonting som du har varit med om att köra elbil mot, va? I en ganska så lång video. Nu var det inte en D3 som du körde din elbil.
Det var bensinare precis, som vi åkte i den videon.
Och, det var, men det var ju ändå liksom en motor som hörs någorlunda i alla fall och släpper ut. Och det känns ju smutsigt.
Alltså det känns så gammalmodigt när man är så van vid elbilens respons och ljudlöshet om man säger så.
Ja, så är det. Det som jag tyckte var roligt med den här XC40 D3. Vilken fantastisk dieselbil. Alltså missförstå mig rätt nu. När jag sätter mig i en XC40 elbil så känns det som att oj vad infotainmentsystem och sånt börjar bli gammalt. Jämfört då liksom med att ja, men vad vi är vana vid elbilar. För det är ett ganska gammalt infotainmentsystem. Men när jag sätter mig här och hör dieselmotor knacka igång. Då är det så här. Ja men det här är ett infotainmentsystem av sin era. På ett liksom konstigt sätt. Då.
Går tillbaka i tiden.
Ja men precis,
lite.
Man går tillbaka i tiden. Men det är ju bilpool samtligt. Förlåt, nu sa jag fel. Volvo On Demand. Som ju innan hette M. Och innan
de har bytt namn typ 4 gånger på senaste tiden här.
Ja, det är riktigt smidigt. Det måste jag ju säga. Och vi kommer att prata om det i ett senare avsnitt.
Jag har ju hyrt Polestars av dem tidigare. Som jag har haft på YouTube-kanalen sen. Och det är ju supersmidigt.
Det är otroligt, otroligt smidigt. Riktigt duktiga. Och det som är kul då i elbilsammanhang är då att det numera går att hyra eller plocka ut, eller vad vi kallar det i bilprovssammanhang, elbilar även i Malmö och i Göteborg. För det elbilar, det var inom citationstecken beta tidigare. Vilket ju så här, okej, men ni är ett hyrbilsbolag, typ. Ni är inget coolt digitalt bolag, så även om ni ser på det. Alltså beta, det är ingenting vi använder för att ni inte har lyckats koppla in liksom laddboxar i parkeringshusen. Men i vilket fall som helst, det där kommer vi ta ett annat avsnitt. Men jättekul, Volvo On Demand, att det funkar så bra och att ni får mer elbilar här nu. Vi ska faktiskt prata om någonting som är lite Volvo-relaterat här. För vi har ju fått in en lyssnarfråga, till och med vi skulle kunna kalla den synpunkt.
Det skulle man kunna göra. I veckan fick vi nämligen ett mejl. Om man mejlar till info@elbilsveckan.se så kommer man till Peter och mig. Och det gjorde Marcus. Han skriver så här. Jag har just hittat er podd och tycker att den är helt suverän. Tackar vi för. Kanske en känslig fråga, men hur ser ni på det här med att testa kinesiska bilar och göra reklam för dessa när fler och fler människor uppmanar till bojkott av kinesiska varor? Och jag svarade Marcus direkt i mejlet, men du Peter, du ville ju svara i nästa poddavsnitt, vilket såklart är det enda rätta svaret. Men nu när vi är här, varför testar du kinesiska bilar, Peter?
Ja, ah, det var så du menade med rätta svaret. Jag tänkte så att du liksom tänkte att ja, men nu ska S svara här och då blir det rätta svaret. Men du menar alltså att svaret till honom i mejlet var, ah, okej. Okay. Jag tänkte att jag var stolt här nu och tänkte att du har fått förtroende för från Kristoffer här.
Ska vi inte tro för mycket?
Nej, verkligen inte. Det här är ju en bra och intressant fråga. I lite bakgrund till detta, så jag kommer ju ifrån konsumentelektronikbranschen i form av att jag jobbade inom Apple återförsäljarledet länge. Och vad tror ni de datorerna kommer ifrån? Står ju väldigt tydligt så här: assembled in China, designed in California. Det där är ju vida känt hur man lyckades effektivisera saker och ting genom Kina, det bolaget. Men det är ju också en bransch där de kinesiska mobiltillverkarna har tagit för sig väldigt mycket. Huawei, eller Huawei som man ofta säger i Sverige, är ju ett praktexempel på det som det gick lite för bra för också. Och man hade lite för mycket spretiga verksamheter, så att där kunde man ju från amerikanskt håll helt enkelt säga att här blir det inga mobiler sålda. Där ska man också väldigt transparent säga, för att här säger ju Marcus att hur känns det liksom att göra reklam för de här bilarna? Och att göra reklam är ju en intressant definitionsfråga. För vad Marcus menar är ju här inte att vi liksom gör någon reklam, någon kommersiellt samarbete där vi får betalt för att prata om de här. Utan han menar ju genom att vi recenserar de här bilarna, att vi pratar om dem och så vidare, så blir det ju en viss form av reklam. Ja, det är ju så det fungerar. Men jag faktiskt kan ju säga här att Teknikveckan.se som jag startade över tiden och som är liksom den ena parten av den här podden då, i form av mig, den är ju uppbyggd i stora delar av just marknadsföringspengar från Huawei och många andra kinesiska bolag. För de har stora marknadsföringspottar och de hamnar på våra sajter, och det är liksom så det fungerar i den här världen. Och svaret på frågan varför att vi gör detta, att vi testar kinesiska bilar, det handlar ju naturligtvis om att vi är en del av den här globala marknaden och att det finns gränsdragningar som är helt omöjliga att dra. För säg till exempel att ja, men vi bestämmer. Vi ska inte testa och prata om kinesiska bilar. Av den enkla anledningen att många stora kinesiska bolag är indirekt, eller ibland nästan direkt genom statliga kinesiska banker och så vidare, ägda av kinesiska staten. En entitet som inte är så charmig. Och då var det bestämt. Hur agerar vi då mot Volvo och Polestar? Volvo, numera börsnoterat, så även Polestar för en del. Men majoritetsägare av Geely, som ju är ett sånt bolag som till stor del ägs av eller är finansierad av stora kinesiska banker. Ja, okej, okay, men ägandeskapet är en sak, men liksom men bilarna, det är ju svenska. Ja, vissa modeller tillverkas i Torslanda, men de har ju, det går ju så bra för Volvo nu. Grattis Volvo ändå, får man ju säga, Sveriges största arbetsgivare. Och då tillverkar man ju vissa bilar i Belgien sen gammalt, men man tillverkar också en hel del bilar för den europeiska marknaden, svenska marknaden, just i Kina. Alla Polestar-bilar tillverkas i Kina. S90 tillverkas i Kina. Så då helt plötsligt har vi kinesiskt ägt bolag som dessutom är Sveriges största arbetsgivare. Som dessutom bilarna tillverkas i Kina. Nu börjar gränsdragningen bli rätt jobbig. Okej, okay, men då skippar vi Volvo då och Polestar. Ja, vad har vi kvar då? Ja, men vi har kvar ett gäng tyskar då. Och där har vi ju, som vi kan se, två problem. Dels så Geely har ju intressen i vissa tyska bil- och lastbilskoncerner också. Bara som ta ett exempel. Volkswagen Group ägs visserligen 31% av Porsche. Automobile Holding är det ju, ska sägas. Det är ju lite roligt där, för Porsche äger Volkswagen. Och sen äger Volkswagen Porsches bil. Bilutveckling, men det är en annan historia. Men 25% ägs av random fonder liksom från hela världen. Men 14,6% ägs av Qatar Holding. Qatar är ju ett land som inte är så himla trevligt alltid. Är kända för att vissa kontroverser runt fotbolls-VM och så vidare. vidare så är ju Kina till exempel ett land där Volkswagen också verkar i stort. Med hela tre stycken sådana här samarbetsbolag för att kunna tillverka bilar där nere. FAV Volkswagen, SAIC Volkswagen och Volkswagen Anau. Det var inte rätt uttalat där kan jag säga. Så det blir ju lätt lite whataboutism här. Men det handlar om att vi verkar på en global marknad. Där frågor runt vad som är korrekt och riktigt på den här globala marknaden. Det är helt enkelt på en annan nivå än vad vi jobbar med. Det finns journalister som är experter på att ta fram orättvisor runt om på planeten. Och de ska man lyssna på när man ska göra sina val runt vad man köper sina produkter oavsett vad det handlar om. Och ska man lyssna på som en parameter när det kommer till är det här en bra eller dålig bil. Man ska lyssna på säkerhetsexperter när det kommer till hur säker är en bil. Och det handlar till exempel också om saker som hur lätta bilar är att hacka som en parameter. Men också vad hamnar den här datan som bilar samlar in till exempel. Då vi har ju framförallt de kinesiska biltillverkarna är ju väldigt duktiga när det kommer till säkerhetsarbete. Och som en del av det säkerhetsarbetet finns det mycket sensorer och kameror. Vad hamnar den datan? De undersökningarna, de är dels för, jag ska inte säga komplicerade för oss att göra, men det hade varit en typ av profession. En typ av en annan podd. Jag är till exempel med i Bli säker-podden med Carl-Emil Nicke som släpps varje fredag. Han är en sån person som granskar det. Honom ska man lyssna på. Men det ska också sägas att det jag känner till runt det här när det kommer till insamling av datasäkerhet, det är att de kinesiska mobiltillverkarna, just för att de vet om att den här känslan av övervakning och sånt finns, de är extra duktiga på det där. Och även om det har varit vissa incidenter med mobiltelefoner som skickar sensordata och sådär, så har det oftast inte liksom varit den här rädslan över att kinesiska staten skulle övervaka mig som privatperson genom våra mobiltelefoner eller bilar, den kan vi nog släppa. Så det var ett långt svar här som jag tror kan sammanfattas med att vi ska vara helt ärliga och säga att vi måste smalna av det vi gör. Vi kan bara kolla på om de här produkterna är bra eller dåliga. Men som dig som slutkonsument måste hela tiden ha med parametrar när du ska göra dina aktiva val. Så vad var det du svarade, Marcus, då, i mejlet? Kan vi få det också?
Det var väl i princip det du sa på slutet här. Att på min kanal så har jag valt att inte ta någon form av politisk ställning. Jag tror inte att folk tittar på mina videos för min politiska åsikt. Utan där försöker jag vara oberoende och bara se till den faktiska bilen som jag har framför mig här och nu. Tycker jag om den? Tycker jag inte om den? Vad är det som är bra? Vad är det som är dåligt? Vem som äger bilen och vem som har tillverkat bilen, det är ju en aspekt som den som köper bilen måste ta hänsyn till, absolut. Men där får man också göra sina egna personliga val. Är det så att man vill bojkotta Kina, ja men köp inte en MG då, till exempel. Men jag tänker inte ignorera flera bilmärken på den svenska marknaden bara för att ägaren råkar vara Kina. För det kommer ju också göra att jag inte tar hänsyn till hela marknaden. Och då är det i min värld svårt att recensera en bil och jämföra den med andra märken på marknaden. Om man bara tittar på en liten del, så att säga. Så därför har jag valt att vem som äger bilmärket, det är inte relevant för videon. Däremot så kan det ju vara relevant för den som köper bilen. Men det ingår inte i min video.
Vi ska fortsätta prata om vad vi numera skulle kunna definiera som ett kontroversiellt ämne.
Det kan vi väl säga, va?
För det har ju uppstått en mycket skriverier här på sistone om Easy Ladbox. Och jag har följt detta ända sedan det startade. Men jag upplever att jag har inte haft någonting att säga runt det här. Men sen har ju rubrikerna blivit allt mer tillspetsade. Och nu senast då så kunde vi läsa hos en kollega i branschen här, en annan podd. Sveriges vanligaste laddbox kan vara en dödsfälla. Är du drabbad? Det är lite hårda ord faktiskt för vad som har hänt. Så vad är det egentligen som har hänt då? Jo, Elsäkerhetsverket påbörjade förra året en granskning av laddboxar för elbilar. 7 stycken boxar granskades. Detta inkluderar bland annat Zaptec och Easy samt ett gäng andra då. Syftet att testa dessa produkter är så att säkerställa att de är säkra att använda, vilket ju innebär då i elsäkerhetssammanhang att motsatsen till en säker elprodukt är ju att vi då skulle få en elchock när vi använder dem. Klassiskt oskön känsla. Särskilt när det är sån hög effekt och så hög strömstyrka då. I de här laddboxarna måste det finnas DC-skydd, DC-läckageskydd. Och det betyder att likström inte ska inom citationstecken läcka tillbaka in och, ja, ska vi använda en lekmannaterm här, göra knas med växelströmmen. Och lite andra skydd som krävs helt enkelt för en säker produkt. Och det var inte bara Easy som fick synpunkter, utan det var flera tillverkare som fick motfrågor. Framförallt rörande dokumentationen. Hur menar ni här? Kan ni skriva om det här och sådär? Liksom ingenting konstigt alls. Det var inte på, vad ska man kalla det, förekommen anledning den här granskningen startades, att det hade hänt någonting, utan det var bara liksom att det är det här Elsäkerhetsverket gör helt enkelt. Kollar klassiska, typiska elprodukter i hemmet. Och laddboxar är ju någonting som finns ganska så många av hemma hos oss. Jag har bara två. Jag vet inte, du har också två, va? Men de flesta har bara en, tror jag. Jag har faktiskt en Easy hemma.
Det var ju en sån jag installerade hos brorsan.
Han fick den på trähuset där. Det är bra.
Precis.
Någon vill åt arvet. Nej, skämt att säga då. Ingen dödsfälla som sagt. Av allt att döma så är det framförallt Easy som har stött på patrull då. Det beror på så vitt vi kan tolka saker och ting. Inte på att Easy på något sätt medvetet försök, alltså via bedrägligt beteende, installera en osäker produkt. Det handlar nämligen så ofta om hur man ser på olika regleringar. Det går dock inte att få ut så mycket mer information än det brevet som Elsäkerhetsverket har skrivit till Easy. Och sen Easys svar då på, tror jag, 19 sidor. Vad är det egentligen allt det här? Ja, det beror på lite vem man frågar naturligtvis. Vilken insikter man har om olika tekniker och sådär. Men så som jag lyckats kunna komma fram till, så handlar det om att Elsäkerhetsverket anser inte att konstruktionen för den jordfelsbrytaren och överspänningsskydd och DC-skydd som finns i Easy-boxen uppfyller de krav som finns enligt gällande rådande definitioner. Kärnan i det här är att om den inte uppfyller de här kraven exakt så som är skrivna, så menar Elsäkerhetsverket att då finns den inte. Och i och med att Easy har skrivit att vi har jordfelsbrytare, men på myndighetssvenska så finns det liksom inget alternativ här, så som Easy tycker. Och därför så finns den inte. Och liksom i den här processen på något sätt då, så blir det som om att Easy säger att vi har jordfelsbrytare. Och Elsäkerhetsverket säger att det har ni inte alls det.
Bara för att jag ska förstå här nu, eller alla vi som lyssnar ska förstå. Så är det så att Easy har designat sin jordfelsbrytare på ett annat sätt än vad standarden säger, och därför så finns den inte enligt Elsäkerhetsverket, men den finns enligt Easy.
Just precis, och det handlar om så mycket annat här, om att tekniken utvecklas. Easy har valt mer digital lösning än analog, kan man sammanfatta det på. I det här då så finns det två olika synsätt på hur man då ska följa de här reglerna i regelverken då. Och Easy menar på att så länge slutsatsen, den praktiska användningen, är densamma. Alltså att om, som jordfelsbrytaren ska skydda mot, händer, då kommer Easy-boxen ta det. Den kommer skydda mot det. Medan Elsäkerhetsverket säger då att det måste lösas på exakt det här sättet. Jag har varit i kontakt med Elsäkerhetsverket och de kommenterar inte det här överhuvudtaget. Så alltså man kan inte ställa motfrågor, man kan liksom inte få hjälp med och, vad menar ni här och sådär. Utan det kommer i den utredningen som pågår nu.
Precis, för Elsäkerhetsverket har en pågående utredning som inte är färdig. Och tills den är färdig så väljer de att inte kommentera någonting.
Nej.
Den här informationen borde egentligen inte vara officiell från deras sida.
Ja, vi är ju ett land med offentlighetsprincipen, så allting är ju officiellt. Så, men det var ju så att det gick ju att begära ut de här handlingarna, och det var ju någon som gjorde det.
Mm.
Och sen så började det då spridas på Facebookgrupp och så vidare. Men då blev det ju väldigt mycket så där att det var, i och med sådana här, i myndighetssvenska är ju väldigt specifikt då. Så att det var liksom så här, ja men om inte det här löser sig kan det bli säljstopp. Säljstopp, herregud, det här måste spridas på Facebookgrupp och sådär. Men det är ju sådana standardformuleringar. Och det är naturligtvis så att om Elsäkerhetsverket efter den här granskningen anser att ja, men det här är fortfarande inte säkert. Alltså det är fara för en individ. Ja, då är det naturligtvis så att det kan bli tal om cellstopp. Men det fanns liksom ingenting i den här dokumentationen som på något sätt ökade den risken. Så det var inte så här att okej, okay, men de här kablarna som ni har, de duger överhuvudtaget inte. Jag menar, det är som Apple till exempel igen då. Vi fick ju byta ut alla iPhone-laddare. Alltså vi pratar alla iPhone-laddare som var såld till ett visst år fick Apple byta ut i hela världen 100% av alla laddarna. För de laddarna hade för dålig isolering med två eller små 5-voltsladdarna. Och det gjorde man, jag tror de hade en skada, någonting hade hänt då. Så att det är inte det här det handlar om, utan det handlar om väldigt mycket hur man ser på olika tekniska lösningar för att uppnå samma sak då. I detta är det en utredning. Så beslut om det här kommer om ett par veckor. Jag tror att det kan handla någonstans mellan att Elsäkerhetsverket nöjer sig till att sorry guys och girls, ni får nog faktiskt se till att installera en extern jordfelsbrytare till alla era kunder. Och det är inte så att säga, det låter ju, jag tror att de har ju sålt flera hundratusen här. Men bolag är ju försäkrade mot sådana här saker. Så att det kan ju om så fall bli dyrt för försäkringsbolaget. Nu bara spekulerar jag, nu gör jag lite samma misstag som många andra. Men alltså, det är inte så här att det helt plötsligt bara, de som har någon form av skadeglädje här, jag vet inte, för att man typ håller på en viss laddboxbolag. Det är ju bara inom teknik man håller på. Så teknik och sport. Okej, mat också. McDonald's, Burger King, ECL, Wallbox. Jag tror inte så himla mycket kommer hända. Och sitt lugn, var lugn. Ring inte elektrikern och be dem inte koppla ut den. Den har fungerat bra fram tills nu och den kommer fortsätta fungera bra, laddboxen. Det är ingenting som man själv som kund kommer behöva stå för i händelse av att man faktiskt att det behöver göras någonting. Det ska också sägas att jag har pratat med en hel del konkurrenter till IC. Och man är otroligt försiktig att närma sig den här frågan. Det finns ingen sån här, bara oj vad, alltså det finns ingen opportunism i detta. Det finns ingen tanke om att oj, nu kommer vi, det kanske finns men ingen som har kommunicerat till mig. Det finns liksom ingen så här att så här, nu kommer vi så sälja mer, haha, konkurrenterna går dåligt för. Och min gissning är att Easy är inte unika i sina teknikval, utan man har ju använt standardkomponenter för att liksom lösa det här som finns på marknaden. Man tillverkar inte alla komponenter själva. Nog att Easy får ta en ganska stor smäll här då, i händelse av att man är inte nöjd. Men det kommer ju naturligtvis också smitta av sig så. För att om de här tekniska lösningarna överhuvudtaget, om de bara döms ut helt och hållet, då tror jag att även flera andra tillverkares existerande eller framtida boxar som kanske inte då var med i den här granskningen kan behöva byggas om också. Och det är nog ingen som vill.
Nej, den här nyheten släpptes ju ganska, om det var precis innan E-car Expo också, och där var det ju väldigt många laddboxbolag, och även jag pratade med några av dem, och det var ju ingen som var, som du säger, var glada över att kanske få sälja mer, utan konsensus var ju att det här är inte bra för branschen, det här är inte bra rent säkerhetsmässigt, sånt här borde inte få uppstå, och vi står lite så tillsammans med IC. Det var ingen som var glad över att få höra dåliga nyheter om en konkurrent.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men om vi ska ta och gå vidare till nästa nyhet här då, som är en nyhet som har varit på gång en längre tid, men nu har du fått gå igenom alla sina instanser. Nämligen EU har tagit ett officiellt beslut. Fossilbilar ska stoppas från och med 2035. Och då gäller det alltså bensin- och dieselbilar i EU. Och det här betyder ju inte att från och med 2035 så kommer det bara rulla elbilar på våra vägar. Utan det är ju bara nybilsförsäljningen på bensin- och dieselbilar i EU. Vilket betyder att 2034 så kan man absolut köpa sig en Volvo V70 diesel, tänkte jag säga. Kanske inte just en Volvo V70, men ni förstår vad jag menar. För den kommer ju sen leva vidare på Blocket och andra sådana säljsatser i många år framöver. Men 2035, det är 12 år dit. Allt fler biltillverkare går ut och sätter mål om att x antal procent av sina försäljningar ska vara elbilar från 2025, 2030 och så vidare. Och i Norge har man ju till och med börjat sluta med att sälja andra typer än just elbilar. Kommer det finnas några fossilbilar att köpa 2035? Är väl egentligen en fråga man skulle kunna ställa sig. Men som vi hörde i tidigare avsnitt från Volkswagens Fredrik Wiss här, så länge det finns köpare så finns det en marknad och då kommer biltillverkarna att fortsätta tillverka sådana bilar. Det finns dock ett undantag till de här reglerna, eller två undantag faktiskt. Bygger man 1000 bilar eller mindre per år så behöver man inte bry sig om de här reglerna överhuvudtaget. Bland annat vårt egna svenska Krönisägg kommer inte behöva bry sig om den här typen av regler. Det finns ett annat undantag också och det är tillverkare som tillverkar mellan 1000 och 10 000 bilar. Men här verkar det råda lite missförstånd om vad som egentligen gäller. Och här, Peter, har du lite mer koll än vad jag har, så kan inte du förklara för oss andra vad är det som gäller här egentligen?
Jo, det är ju så att lite beroende på var man läser sina nyheter så låter det som att små tillverkare då som tillverkar under 10 000 bilar, de skulle få ett år till på sig. Jag vet inte vad det skulle göra det året.
Så. De skulle få till 2036 på sig alltså istället för 2035.
Precis. Det är ju ett missförstånd. Utan allting handlar ju om utgången av 2035. Men undantaget för de här tillverkarna. Och det ska också sägas att det gäller upp till 10 000 nya bilar eller upp till 22 000 nya skåpbilar. Det var väldigt specifikt det där. 22 000, inte 20 000, inte 21 000, inte 23 000 utan 22 000 nya skåpbilar. De är beviljade undantag för allting annat också då som det här innebär. För det är nämligen så att det här paketet som och liksom huvudnyheten handlar om att EU-parlamentet har kommit överens med ministerrådet. Det är det som är liksom den här omröstningen då. För inom EU så är det samma nyheter kommer ofta. Vi har ju hört detta innan. Både i somras, i juni, i höstas, i oktober. Men det är för att det är olika delar av EU som förhandlar med varandra. Och man kommer fram till olika saker. Så. Och det heter ju 55%-paketet. Det gör det för att det är så mycket annat som ska hända också. Det är nämligen så att till 2030 så ska reduktionsmålet, alltså man ska minska koldioxidutsläppen med 55% för personbilar och 50% för skåpbilar. Det är också roliga siffror. Ja, där fick personbilarna 55% och skåpbilarna fick 50%.
Oj, 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 vad har de för slacka nu?
Ja, precis. Utöver det så finns jättemycket här. Så det som rör EU-kommissionen till exempel är att man ska ta fram en metod för att bedöma och rapportera koldioxidutsläpp under hela livscykeln för person- och skåpbilar då som säljs inom EU. Sedan så redan december 2026 så ska kommissionen, återigen då, kommissionen är ju som EUs regering kan man säga, medans parlamentet är som riksdagen då. Och ministerrådet då som är inblandad i detta, det är ju ländernas representant i EU. Så det finns bara tre stycken nivåer då. Så kommissionen, alltså EUs regering då, ska ha kommit fram på ett sätt att övervaka klyftan mellan utsläppsgränsen och uppgifter om bränsle- och energiförbrukning vid verklig körning. Här pratar vi det som vi brukar prata om, det här med vad är VLTP och så vidare. Och detta innebär att alla tillverkare måste börja samla in utsläppsdata, alltså förbrukning då på fossilbilarna, men också energiåtergivningen. Eller vad det drar för energiförbrukning vid verklig körning då, på alla bilar. Så det betyder att alla våra bilar ska automatiskt rapportera in det på de bilarna som kan. Och detta är alltså bilar som redan har börjat sälja nu. Jag tror från 2021 tror jag det gäller. Och de bilarna som inte kan rapportera in det, det måste läsas av i varje service och så då istället. Och sen skickas in i samband med VIN-numret, eller ihop med VIN-numret. Så alla våra bilar ska liksom rapporteras in till EU. Och på så sätt så ska man kunna se då vad egentligen de här bilarna drar på riktigt.
Det måste väl då betyda att det krävs historisk data för att kunna komma fram till någonting sen.
Ja, det gör det.
Man kommer inte kunna marknadsföra bilarna med den här verkliga siffran då. För en ny bilmodell, för att den har inte rullat.
Nej.
Utan där kommer det fortsatt vara VLTP som
så gäller. Är det ju. Och sen är det ju här, alla de här uppgifterna, det är ju personuppgifter. Då, för det, liksom, det följer med bilen och vem som äger den. Så man kommer som individ kunna säga nej till detta, säger förordningarna här. Men alltså, wow! Tänk att tillverkarna sitter på liksom verklig förbrukning. Och det kan ju de välja, för detta är ju på EU-nivå. Detta är ju liksom, alltså det handlar ju inte om att liksom, ja, det handlar ju inte om marknadsföring för respektive bilar och sånt. Men liksom, tänk dig att man faktiskt börjar använda den här datan, eller i ett annat steg, det blir tillverkarna åläggs att den här datan blir offentlig. Det finns ju jättemycket man kan göra runt den då, liksom få verkligen säga att ja, men ja, VLTP då, som du sa, är en sak, men den verkliga förbrukningen är den här och så vidare. Men syftet med den här lagstiftningen, det är inte liksom ur den synvinkeln, utan det handlar liksom om att kunna hitta verktyg då. Vad drar egentligen vår bilpark egentligen då? Och det är då detta, alltså de här mellanliggande reduktionsmålen för 2030 då, att det ska ner 55% för personbilar, 50% för skåpbilar. Att det ska börja samlas in uppgifter om bränsle och energiförbrukning vid verklig körning. Och lite annat smått och gott. Det är då detta som de här tillverkarna av mindre än 10 000 bilar eller 22 000 skåpbilar är undantagna fram till utgången av 2035. Därefter sen så måste de också rapportera in detta. Och ja, deras bilar måste också så att säga vara nere på noll då.
Så tillverkar man 1001 bilar, då måste man hitta ett sätt att få ner sin
försäljning. Ja.
det kanske är absolut enklast. Bara skippa de där två sista bilarna, ja, och så precis. Bara skiter man i allt.
Ja, exakt.
Nej, men skämt åsido. I slutändan så kommer de alltså också behöva ha samma regler som alla andra. Utan det är de här som gör 1000 bilar eller mindre som kommer klara sig ifrån de här miljömålen, kanske man ska kalla dem.
Precis, och det är ju också, så vi ska vara väldigt ärliga med att säga, att biltillverkare som gör så få bilar är ju inte ett problem ur ett övergripande miljöperspektiv på det sättet, naturligtvis.
Nej, jag har svårt att tro att det är särskilt många som lägger 20 000 plus mil på sina Koenigsegg.
Nej, alltså det är inte många Koenigsegg i köerna på Essingeleden i Stockholm. Det är ju en sak som är ganska så säkert.
Synd, det hade gjort det roligare.
Ja, just, det hade det verkligen varit. Men det har ju riktats lite kritik mot detta hela paketet.
Ja, precis. Det finns ju från alla möjliga håll och kanter. Bland annat finns det från miljöhåll som menar på att man har ju bara tittat på vad som faktiskt kommer ut ur avgasen, röret på bilarna, och inte på hela tillverkningsprocessen och det vad som händer med bilen när den skrotas. Där menar man ju på att elbilen ligger väldigt dåligt till, vilket är sant då. Men det tittar ju inte den här regeln på. Andra menar ju att det är jättevälkommet och att EU nu tar ett nytt steg och visar vart världen är på väg och visar tillverkarna vart man är på väg också, så att de får tydliga regler. Sen finns det ju också de som menar på att beslutet inte hade behövts alls, för att marknaden kommer ta tag i det här ändå, eftersom vem kommer vilja köpa en bensinbil 2035? Och alla har väl rätt på sitt vis, skulle man säga. Det är lite vart ifrån man står från början. Men det är i alla fall bestämt att 2035 så blir det inte så många bensin- och dieselbilar.
Det är en sak som är säkert. Och jag kan garantera att inom 2 år så har vi den första tillverkaren av fossilbilar som bestämmer sig för att i Sverige så säljer vi bara elbilar. tror att svensk del så ligger vi strax efter Norge där ju.
Det är ju flera biltillverkare som har gått ut och sagt just i Norge att man ska sluta sälja någonting annat än bara elbilar. Och Sverige ligger ju, jag håller med om att Sverige ligger nog som en väldigt god tvåa där.
Och sen så, som du säger då, att ja, behövde eller kunde inte marknaden lösa det själva. Marknaden har ju, den så kallade marknaden så att säga, har ju efterfrågat ur biltillverkarperspektivet ganska så tydligt mål här nu. Och jag sitter inte på någon insiderkunskap eller liknande så här, men jag kan gissa att det finns vissa biltillverkare i Tyskland som har behövt lite stöd ifrån EU-nivå när man sitter i stora omstruktureringar med de tyska bilfacken. För de är inte jätteglada att 10 000 tyska motoringenjörer kommer bli arbetslösa. Alltså det har ju fått gå höga chefer inom tysk bilindustri, för man har varit lite för modig åt det här. Och det är ju också det som gjort att det kanske, de kanske ligger något år efter, även om jag upplever faktiskt att de inte riktigt gör det. Vi räknade ju ihop framförallt Mercedes, Volkswagen och BMWs alla elbilar. De har ju lyckats få ut elbilar även om det i många fall är på gamla plattformar och så vidare. Jag fick faktiskt en liten vink här från en kompis som Mercedes-vurmande. Han tyckte att om vi räknar med Mini på BMW så ska vi samräkna med Smart på Mercedes också.
Absolut. Hur många elbilar pratar vi där?
En modell då.
Mm. Och hur många har de sålt?
Ja, det behöver vi... Det var ju... Du behöver inte utmana.
Absolut, det är modeller vi pratar om.
Vad heter det? Smart One eller något sånt där, va?
Den ser ju för sig ut att vara riktigt häftig.
Ja.
Den ska jag fram emot att få testa.
Så att du håller med då att vi får räkna med den i Mercedes... stallet.
Ja, alltså, jag tycker inte att den ska räknas nu idag, för att den kommer ändå inte lanseras förrän är det Q3, Q4 2023 här, så att den har visats upp. Så att jag håller nog inte med om att den ska räknas med.
Men så från absolut från tyskt håll, som ju är naturligtvis en väldigt stor del av europeisk bilindustri, man är i den europeiska bilindustrin, Så är det nu välkomnat. Och så här, det kommer inte att sluta tillverkas fossilbilar 2035, för de bilarna har slutat tillverkas långt tidigare. Däremot så kanske vissa bolag fortfarande kommer ha kvar vissa modeller, men de kommer tillverkas i andra delar av världen istället för den lokala marknaden. Sen så är 2035, det är om 12 år. Det är ganska lång tid tills dess. Jag tror inte att vi kommer att riktigt äga bilar på det sättet som vi gör i dagsläget. Bilpooler kommer att komma på ett helt annat sätt. Det kommer vara mycket enklare att låna grannens bil. Jag förstår inte att vi inte redan idag är så nära liksom att... Jag förstår inte ens att Tesla inte har gjort det. De har så smidigt med sina mobila nycklar. Du får inte ens en nyckel eller keycard med när du köper vissa bilar nu. Och du kan dela ut den liksom till en kompis. Varför finns den? Varför har inte Tesla redan infört liksom en officiell bilpoolsverksamhet där man bara kan låna ut den till vem som helst, och sen så löste det sig med försäkring och så vidare. Lynk & Company har väl inte riktigt fått igång det från Volvo-håll, men man visade upp det redan innan det lanserades hur det skulle kunna gå att dela ut. Vi har ju Volvo On Demand då, gamla M, och innan det Sunfleet. Självkörande bilar överallt. Redan inom 5 år så kommer vi ha självkörande bilar. Även om det inte då kanske är just de man kanske tror då. Vi ska strax prata om återkallelse. Men det hinner komma så mycket som vi inte kommer att riktigt kunna ta in. För det låter så science fiction. Men alltså... Om vi kommer tänka tillbaka hur det såg ut för 10 år sedan och elbilar.
Kan backa 5 år, 2017-18 där omkring. Jag tror inte det är många som skulle kunna titta på 2023 och säga så här kommer det vara. För det har ju verkligen de 2-3 senaste åren fullkomligt exploderat. Och då är det 12 år kvar till det här.
Vi har ju tidigare då här i början pratat om att vi inte vill, alltså politiska åsikter och så vidare här. Så låt mig gå på en oerhört tung gräns här nu.
Okay.
Vi har ju haft, ska vi kalla det, en intressant debatt om energislag i det här landet på senare tid.
Det låter bekant.
Det låter bekant, ja.
Det gör det.
Och det finns otroligt mycket att säga om detta. Det finns så mycket slag, tror jag, använder detta. Men det är en sak som jag upplever att man glömt bort lite. Och det är att för bara, som du sa, 3 år sedan så pratade vi ju fortfarande om att vi skulle minska energiförbrukningen. Som en lösning då. Alltså det vill säga att energislag behövde inte ersättas när vi la ner dem. Gamla reaktorer och så vidare. Sådär. Och ett svar på den frågan från viss politisk spektrum var ju att vi inte behövde ersätta den. Vi skulle kunna minska elen. Det är så här efter, det är så naivt. Alltså från mitt håll också, ska jag säga. Alltså, jag kan bara prata för mig själv. Att tänka på det sättet. För nu dels har vi ju elbilarna. Och i kommande avsnitt så ska vi räkna om den här. Räcker elen till alla elbilar? Svaret på den är både ett solklart ja och ett solklart nej. Det beror helt och hållet på perspektiv. Och vad man menar med el. Och viss, alltså batterifabrikerna kommer sluka så mycket. Ingen av oss. Om man säger att man kunde se den framtiden redan för 3 år sedan. Då ljuger man. Och nu så ska vi sitta och se 12 år in i framtiden. Jag är helt övertygad om att leverantörskedjor har brutit samman och sönder sedan länge. Fossilbilarna kommer inte kunna tillverkas i Europa. Alltså vi pratar som det sa 5-6 år för att det kommer helt enkelt vara för dyrt. Så de här 12 åren, nej det är ingenting vi kommer behöva vänta här uppe, utan det kommer att vara en otroligt spännande tid här nu de kommande 4-5 åren. Det kommer krylla med elbilsladdare, man kommer börja ersätta bensinpumpar och dieselpumpar med elbilsladdare under tak. Och det kommer vara så, alltså det kommer vara så fruktansvärt jobbigt för vissa människor. Och jag kommer att njuta av varenda sekund.
Ja, jag ser fram emot att få fler laddare i Sverige. Det har vi inte som en nyhet här, men M-Sverige gick ju faktiskt ut, om det var nu i veckan här, och sa att det fattas väldigt många laddare i stora delar av Sverige. Så att, och ju mer vi går mot elbilarna, desto alltså mindre problem kommer det där bli, tror jag. Det dyker ju upp snabbladdare som svampar just nu. Bara 2022 så dubblerades det, och jag tror att 2023 kommer, om inte dubbleras, så nästan tredubblas. Jag tror att det kommer växa enormt mycket nu.
Där ska man vara lite strategisk, mina vänner. För att det kan lätt vara så att man hamnar i någon form av försvarsställning. Så här att, okej, det klagas på att det finns för lite laddare. Och då är det så, men kritisera inte elektrifieringen. Det finns laddare överallt. Det är ju lätt att säga när man bor där jag bor, liksom där det bokstavtalet finns laddare överallt. Stockholm och söder om Stockholm är otroligt väl etablerat längs motorvägarna och städerna. Och även norr om Stockholm upp till en viss punkt då. Men håll igen lite där. Säg bara, aj, det är för jävligt. För du vet, om det blir, det gäller att skapa den här imagen av att det inte finns knappt någon laddare överhuvudtaget. För då liksom blir det de här politiska processerna och det här trycket som gör att vi får ännu mer laddare. Så håll lite igen där med försvarstalen så. Vi ska gå över till några som är riktigt, riktigt, riktigt bra på försvarstal. Och det är ju nämligen så fort det händer någonting om Tesla.
Väldigt bra på att bygga snabbladdare också, ska vi säga.
Och väldigt bra på att bygga snabbladdare. Och Tesla är ju någonting som ständigt skapar känslor. Och det ska det få göra. Jag älskar det. Det är liksom jättekul. Och min officiella ståndpunkt i Tesla-frågan är ju att de har för evigt alltid kunnat gå till historien som det bolaget som snabbade på elektrifieringen och ställde till det för övriga branschen. Och det har man gjort riktigt, riktigt bra. Det man kanske har gjort lite mindre bra då till nyheten, det är att man är lite för liberal på hur man ser på dess självkörande funktioner. Vi har ju kunnat höra, jag menar, att Tesla skulle införa full självkörning varje år sedan 10 år tillbaka ungefär. Ju. Och nu så här har man ju den bästa och största chansen att göra det som man någonsin har haft med sin nya då full self-drive beta i amerikanska mått mätt då. Men nu kablades ju nyheten ut om att Tesla får återkallat över 360 000 bilar. Det är ganska så många bilar att återkalla, ta in på servicen, koppla upp någon dator till någon port och sen så förändra det här då Eller är det så det fungerar, Kristoffer?
Tänk om det fanns bättre sätt att göra en återkallelse på.
Ja, tänk om det bara var att skicka ut en mjukvaruuppdatering som raderar detta. Och det är naturligtvis så det gör.
Precis.
Vi måste prata lite om begreppen här inom bilvärlden. För det är inga 360 000 Tesla-bilar som har återkallats. Mjukvaruuppdateringen har ju om möjligt då återkallats. Det vill säga att man helt enkelt har skickat ut en signal till bilarna som säger att tyvärr, mina vänner, det blir ingen självkörning här. Och anledningen att det inte blir det är ju att bilarna har betett sig lite konstigt i det här läget. Det har helt återigen inte varit redo för marknaden. Men det är Teslas problem att lösa. Andra biltillverkare gör ju det lite mindre offentligt. Man testar ju lite mer, man har ju lite mer sensorer. Tesla har ju också vi behöver inga LiDAR, vi har bara våra kameror. Och sen så, och då har andra biltillverkare sagt, men det där är ju möjligt. Man måste ju ha redundanta system. Vi har ju liksom lite, kameror har vissa funktioner, LiDAR har vissa funktioner och sådär. Skitsamma, det är Teslas problem. Men vi måste sluta använda ordet återkallelse. Återkallelse av bilar kan inte vara någonting annat än så som det fungerar inom bilindustrin. Det händer liksom hela tiden att konstruktionsfel upptäcks. Om det är så att det är livsfarliga japanska airbags som sitter i många bilar runt om världen, ja, då får de in på verkstad och bytas. Ofta är det ju någon kabel som ligger i kläm i kardantunneln eller någonting som liksom upptäcks efter risk. Då vi pratar igen då om elsäkerhet. Alltså det här ofta att men det kan eventuellt hända vissa saker. Och då får man då återkalla alla bilar. Och det återkallelse låter så hemskt också, för det är ju att man hade kunnat säga då får Volvo be sina, om vi tar Volvo i det fallet liksom, för det är så klassiskt svenskt liksom, det är ju alltid, har ju alltid varit en nyhet när Volvo har återkallat bilar. Det handlar ju om att serviceverkstäderna bokar in tider för kunderna och så får de komma in och så fixas detta. Och det är liksom en del av hela ekvationen. Det är ju också för övrigt det är så här, de åren det har hänt, det är ju då liksom man läser sådär, Bilia service, Bilia går med rekordvinst och det är för att man har gjort mer service liksom. Okej, men då var det väl en återkallelse då alltså. Men nej, jag tror inte vi kan använda ordet återkallelse. Jag har faktiskt aldrig heller hört återkallelse i fråga om när det har varit digitala bekymmer med Volvo och Volkswagen. Jag menar, inte ens när Volkswagen, alla ID-bilar, var tvungna att åka in på verkstad för att få nytt 12-voltsbatteri för att kunna uppdatera till först mjukvaruversion 2.4 för att sen kunna uppdatera till mjukvaruversion 3.0. Då kallar man inte någon återkallelse. Så att någonstans så är det ju fortfarande så att Tesla skapar ju andra typer av rubriker än vad andra biltillverkare gör.
Men är det inte en återkallelse just att man rapporterar till myndigheter att det här är ett säkerhetsproblem? Själva 12-voltsbatteriet i ID-bilarna är ju inte ett säkerhetsproblem per se som har rapporterats till myndigheter.
Då har du en otroligt god poäng. Även om ett dåligt fungerande infotainmentsystem är ju en säkerhetsrisk. Men ja,
Det kan jag absolut skriva upp. Liksom. Jag håller helt och fullt med på den punkten.
Nej, men du har ju, det är en väldigt klok synpunkt.
Men jag håller med om att ordet återkallelse, det är ju lite mer myndighetsspråk så att säga. Och det har liksom stannat kvar i den här tanken där det handlade om kablar som låg fel eller vad det nu var. Jag har varit inne hos Bilia flera gånger med mina bilar som på grund av olika anledningar som jag inte förstår, och då har de bytt någon del och så har man varit klar 10 minuter senare. Idag så känns det inte lika relevant när det kommer till mjukvaruuppdateringar att kalla det för återkallelse.
Nej, så vi önskar lycka till med Tesla. Fortsätt göra det ni gör med utveckling av självkörande bilar. Lycka till, bättre lycka nästa gång så att säga, men var för evigt alltid en liksom finne i röven. Enda gång jag kommer använda detta i port någon gång på resten av biltillverkarna. Nu, Kristoffer, är jag ju lite intresserad av, du har provkört Nissan Ariya, och vi får ju ställa den här, det du kommer berätta om den bilen nu, mot Kristoffer med K som inte riktigt var lika imponerad med bilen från alltomelbil.se. Så nu är det alltså Kristoffer med CH som ska säga sitt.
Rent krass kan man väl säga att Kristoffer och jag är ganska överens om Nissan Ariya. Jag har ju som sagt provkört den nu under veckan här, och det var en Nissan Ariya med det lilla batteriet på 63 kWh. Det är väldigt mycket som är bra gjort med den här bilen. Den är snygg, den är trevlig att köra, den har en bra åkkomfort. Men jag tänker att vi ska börja med det här med batteri och siffror. För det gör sig ju så otroligt bra i podd.
Hittar vi dem på elbilsveckan.se? Är det, det, du försöker säga?
Det är precis det jag försöker säga. På elbilsveckan.se så finns en tabell med Nissans versioner av Aria. Och som jag har lagt upp där, och då kan man hänga med. Så att jag bara drar det lite snabbt här i podden då. Bilen i sig, den börjar på 578 000 kronor. För det får man en Aria med det lilla batteriet på 63 kWh som sagt. Som kan komma 403 km enligt VLTP då. Bilen är framhjulsdriven, har en motor på 160 kW. Sen finns det flera utrustningspaket, motoralternativ, batteripaket att välja på och konfigurera och så. Och värstingen här, det är ju en fyrhjulsdriven Aria med ett batteri på 87 kWh och en räckvidd på strax över 450 km enligt VLTP, 450-459 där någonstans. Sweet spoten i min mening är ju såklart den framhjulsdrivna versionen med stora batteriet, alltså long range, och den ska ju komma över 500 km. Och helt ärligt, man behöver inte mer än 160 kW i en motor. Det är en vardagsbil, det är inte en bil som man ska åka med rally med. Då duger det alldeles utmärkt, alltså 0-100 är på 7 sekunder eller någonting sånt här. Perfekt för att ta sig från rödljuset med. Bagaget är på 490 liter, vilket är inte direkt speciellt någonstans, utan det är normalstort får man säga. Tycker man att det är för litet, då är det typ Skoda Enyaq som är den bilen som gör det bättre och som är lite mer kantig. För Arian har också valt att ha det här designen som ID4 har, men sluttade glaspartiet tillbaka som äter upp en del av bagageutrymmet och tar bort den här fyrkantiga biten, men som gör bilen lite mer aerodynamisk, och vilket såklart är bättre rent räckviddsmässigt.
Det är så kul med volym också, för det mäts ju också på ett visst sätt. Det mäts ju upp till så kallade hatthyllan. Ju.
Precis.
Och ID Life som vi kollar på E-Car Expo, den har ju bagage, alltså den lilla ID Life som ska liksom komma in innan ID4, som ska vara den minsta elbilen i Volkswagens flotta. Den har ju 440 liter bagageutrymme, men det är ju för att den är så himla boxig där liksom. Mm. Den utnyttjar allting. Så att det där med bagageutrymme, hur vi mäter det, det är som, nästan som distans VLTP. Det måste finnas ett bättre sätt att prata om det egentligen. Men,
ja. Jag håller ju helt och fullt med, till exempel Tesla Model Y som har jättehål i golvet. Där är det ju, de har väl närmare 800 liter i bagage eller någonting. Men då har man fortfarande inte räknat med det som är över hatthyllan. Så att det blir ju väldigt konstigt. Och MG4 som jag körde för ett tag sedan, rent litermässigt så har den större bagage än den större modellen Marvel R. Även fast den inte har det, rent fysiskt. Men elitermässigt har den det, just för att man räknar inte hela bagaget.
Vi kommer att behöva ta fram Trafikmagasinet väskorna, helt enkelt. Det får bli elbilsveckan väskor storlek. Hur många specifikt av de här väskorna får vi in helt enkelt framöver?
Ingen dum idé faktiskt, det måste vi lösa. Någonting som Aria inte har löst däremot, det är en frunk. För laddkablarna, de ligger i bagaget under golvet.
Får jag ställa en fråga här som jag aldrig har vågat ställa i den här branschen?
Ja.
Bryr vi oss om frunk egentligen?
Alltså, jag brinner för frunken. Det ska,
oj.
Så nu frågar du fel person. Så.
Det är ju bara så här,
jag älskar min frunk på Mustangen. Jag tycker den är helt underbar. Där kan jag kasta ner mina skitiga kablar och jag behöver inte bry mig om vad det är för väder ute, om det är lera eller om hela kabeln är full med, massa snö. Det är bara ner med den och sen är den borta. Istället för att jag ska hålla på där i fram. Eller i bak och skita ner golv och allt möjligt och annat som är där. Jag tycker de frunken jättemycket.
Ja, men jag ger dig den. Däremot så är det ju så här, du vet, ska trycka spaken längst ner som det vore motorhuven är. Och sen är det ju så här, ska du stänga den motorhuven sen, så är du i parkeringshuset och du låter ju som att du liksom låter ju vara halva Solna liksom, om du är i Mall of Scandinavia.
Det kan jag väl hålla med om. Där har ju till exempel Tesla gjort det jättebra, där motorhuven faktiskt, eller motorhuven kan man säga så, frunken, huven i alla fall, den är ju väldigt lätt, den är lätt att trycka dit, den öppnar sig elektrisk. På min Mustang så öppnar den sig också elektrisk, men för att trycka ner den igen så krävs det någon form av specialgrepp. Liksom. Det är supermärkligt hur Ford har gjort det där.
Men vilka Teslor öppnas elektriskt? Det är väl någonting som de eftermonterar ofta på Teslor. I alla fall Model X. Och...
De poppar ju upp elektriskt. Du kan ju trycka på knappen på skärmen i mitten så ja, poppar den upp.
Okej. Men får du ändå, behöver du ändå hålla på det här med den här lilla haspen in med Nej. Handen under och sånt. Nej, okej, så lite bättre.
Det är lite bättre. Okej, jag fattar. Och det är så, precis som på Mustangen. Låser jag upp elektriskt så behöver inte jag hålla på med någon hasp eller någonting sånt där, utan då kan jag bara lyfta på huven sen. Sen finns det ju som sagt tredje part som liksom motoriserar hela huven. Och det skulle jag helst se. Men där är vi inte idag i alla fall. Men jag, som sagt, jag älskar frunken. Men om vi hoppar tillbaka till Arian och så hoppar vi till baksätet istället, så skulle jag säga att det här är nog ett av de absolut bästa baksätena i en elbil som jag har suttit i. Det är otroligt skön soffa att sitta i, men framför allt så är soffan högt upp och golvet är långt ner, vilket gör att jag har inte knäna uppe vid hakan, utan jag sitter bra, jag sitter komfortabelt. Här har Nissan tänkt liksom, det finns gott om utrymme och jag vidhåller att det här är nog ett av de bästa baksätena som finns i en elbil idag. Det finns ingen bil som jag har suttit i som jag känner har gjort det bättre än vad Nissan Ariya har gjort. Men det är ju inte i baksätet som åtminstone jag sitter för det mesta. Jag sitter ju i framsätet och här har man det också ganska bra, ska jag säga. Jag tycker att stolarna är riktigt sköna att sitta i och de har god support, något jag uppskattar. Att sitta en längre stund i de här stolarna är inga som helst problem. De går att både kyla och värma. Och tycker man att det är lite dåligt med utrymme fram så kan man skjuta bak mittkonsolen. För den är motoriserad. Finns det knappar så man kan skjuta den framåt och bakåt. Jag upplever det mer som en gimmick, men det går. Och alltså inredningen i Nissan Ariya är supersnygg. Man har en 12-tums skärm framför sig som är förardisplayen och sen har man en 12-tums skärm som själva infotainmentsystemet finns på. Och sen har man lite klimatpanelsknappar integrerade i instrumentpanelen så att man känner dem inte. Men när man trycker på dem så får man den här force touch eller haptic feedback-känslan som, jag vet inte, du som har varit i Apple, de här gamla iPhone 7-erna när man tryckte på hemknappen så fick man ju
just det.
Någon form av feedback även fast man inte, det var inte en fysisk knapp. Lite samma Nej. Är det här och det är ju supersnyggt att man får den feedbacken när man trycker på någonting så att man verkligen vet att okej, men nu har bilen registrerat det här.
Samma som Audi e-tron har det på allt.
Ja, det kanske de har.
Hela systemet. Däremot så har den så att man måste liksom trycka, verkligen, det är inte så att man bara trycker enkelt och så får man, utan det är att du måste liksom verkligen trycka som att du känner att det är en knapp, även om det inte är en knapp. De har gjort det där otroligt fascinerande så. Och i början så trycker man inte tillräckligt hårt, men eller, jag vet, alltså det är inte heller länge, men någonting är det liksom så att man, men du vet, man duttar så som man kanske gör på en iPhone-skärm eller Android-skärm. Och det funkar inte, det vet du, då ser man hur det liksom försöker komma halvvägs där liksom. Och så man, okej, då får jag trycka lite till. Och så innan man läser det så är det så här, okej, är det något fel på den här skärmen? Men jag gillar force feedback, det är en tydlig och härlig känsla.
Jo, jag håller helt och fullt med. Och här behöver man inte trycka särskilt hårt för att det ska registreras, utan det var någon gång när jag skulle testa att bara dra fingret över alla de här knapparna och då registrerades flera av liksom som ett knapptryck också, så att den är betydligt mer känsligare än så, den här. Och ska man säga någonting dåligt om infotainmentsystemet så är det navigatorn som är väldigt spretig och det var väldigt svårt, upplevde jag, att navigera med laddning, för enligt Nissan, eller enligt infotainment och det som står också, så ska bilen kunna planera en rutt där laddningen ingår, laddningsstoppen ingår. Tyvärr så var jag antagligen för dum för att fatta hur det går till. För att jag lyckades verkligen inte få till det, utan så fort jag navigerade till Malmö, Göteborg eller någonting sånt, så fick jag direkta sträckan dit, ingen typ av laddning planerades in. Och om jag försökte lägga till laddning som ett delmål, så fick jag ett felmeddelande som sa att jag hade planerat med laddning och att jag därför inte kunde lägga in en laddare manuellt. Så att det varit väldigt förvirrande. Som tur är så finns Apple CarPlay och Android Auto trådlöst, så att man kunde gå över till ett vettigt kartsystem istället. I övrigt så tyckte jag att systemet funkade helt okej också. Det finns bland annat manuell förvärmning av batteriet inför laddning. Vi har olika widgetar så att vi kan ändra vår hemmameny så som vi vill ha den, och så att vi ser det vi tycker är intressant. Fjädringen i bilen kändes otroligt trevlig och inte särskilt studsig, utan det är tyst i bilen. Man åker bekvämt, motorväg var absolut inga som helst problem, och jag skulle säga att det här är en fantastisk långkörarbil. Om det inte vore för ett jättestort problem. Och det har med laddningen att göra.
Nej, varför?
Men vi kan ju börja med de goda nyheterna. AC-laddning. Där har Nissan Ariya 22 kW som standard. Det är ju roligt.
Ja, för det är ju så himla användbart, Kristoffer.
Ja, men...
När? Berätta för mig. När behövs det?
Jag ska berätta för dig att jag ställde mig på en incharge-laddare som var preppad med, för Renault Zoe. Så den hade, vad är det, 44 kW AC eller någonstans.
Ja, 43
kanske det. Och det var inga som helst problem att få ut 22 kW från den.
Men när känner du att du...
Nej, jag ska inte säga att jag behövde det då. Men jag var ju tvungen att testa. Och det funkade. Det kan jag bekräfta.
Det var bara häftigt.
Ja, lite liksom. Så. Däremot så kommer vi till det här med DC-laddning. Och där ska bilen ta 130 kW. Och det är nu som Kristoffer på Allt om elbil och jag framförallt är rörande överens. Vi kanske är överens om det tidigare också. Det pratade vi inte så mycket om. Men det var framförallt just laddningen här. För att det är ju så att bilen laddar inte i 130 kW DC.
Nej.
Den kommer inte upp i det. Den pikar snabbt upp i en lite högre innan den bara sekunder senare går ner i en lägre hastighet. Och jag låg oftast på mellan 70 och 90 kW.
Det är rätt kallt, va? Hos er där uppe i norra Sverige.
Alltså när jag testade så var det mellan minus 5 och 0. Så ja. Att absolut. Det är strax under nollan. Men bilen har förvärmda batterier. Jag gör ju långresor med bilarna. Där jag är ute och kör väldigt länge med dem. Och använder förvärmning. Men bilen vägrar ladda i 130.
Där vill jag bara lägga in en liten parentes. Det är ju detta är ju anledningen varför man och kvinna ska lyssna på Kristoffer Gullin. Titta på Kristoffer Gullin framförallt i Guiden om elbil. För att det är de här långtidstesterna som skiljer alla andra från dig. Och det är ju där du verkligen får reda på vad de bilarna går för. Och det är också där som då Nissan inte bara kan avfärda det. Så som jag gjorde här nu. Jaja, det är lite kallt.
Nej, det blir ju lite märkligt. För att jag mejlade ju Nissans pressansvarige, eller presskontakten som jag har där, och frågade det här med 130 kW. Stämmer det verkligen? För jag lyckas inte komma upp i det. Och så fick jag till svar att ja, men alltså, det beror ju på många olika orsaker. Jo tack, det är jag också medveten om.
Det är vi som har skrivit boken om de orsakerna liksom.
Men hon sa också då att de flesta journalister som har testat bilen har... Normen verkar vara att man ligger mellan 100-115 kW när det är några plusgrader ute. Så att nu när jag var några minus ute så var under 100 ingenting konstigt. Och det här är ju något som kanske kan verka logiskt för vissa, men jag tycker att det är faktiskt bara dåligt. Om man har kört länge med en bil, om man har batteriförvärmning, då ska bilen kunna ta 130 kW. Det gör alla andra elbilar. Jag jämför ju Nissan Ariya med alla andra elbilar som jag har kört. Och de klarar det här. Det är inga som helst problem att komma upp i den maximala hastigheten. Eller effekten kanske man ska säga. men inte med Nissan Ariya. Och då menar jag på att Ariya har ju någonting knas här.
Det hör man ju. Den har ju inte förvärmda batteri.
Nej.
Funktionen funkar ju inte.
Precis.
Det kan ju inte vara någon annan anledning. För att ett förvärmt batteri på vintern håller ju den temperaturen den ska hålla för att kunna ladda maximalt. Det är ju hela syftet. Det finns ju ingen så här att den värmen på något sätt skulle vara sämre än en värmen som liksom kommer en vad är det för temperatur vi vill ha på bilarna nu igen?
25-30 grader är ganska bra för batteri. Ja.
Och jag menar, säg att du då kör på sommaren och det är varmt ute. Den är ju mindre korrekt den värmen, eller vad vi ska kalla det, än vad liksom förvärme är. För om en välfungerande förvärmning ska ju värma batteriet till perfektion lagom till du ska anlända till din laddare. Det är ju hela syftet. Här får ju Nissan göra ett omtag alltså.
Alltså laddkurvan i Ariyan måste de göra någonting åt. För att jag som inte kan ladda hemma. Jag skulle ju inte ens fundera över att köpa en Nissan Ariya med så här dålig DC-laddning. 130 kW är inte något att skryta med från första början att ha som max. Men när man inte ens kommer upp i det och när man för det mesta ligger mellan 70 och 90 kW.
Existerar inte.
Då är det inte kul. Då hade jag ändå det lilla batteriet och jag hade många laddstopp där man fick spendera 40-45 minuter vid laddstationen.
Ibland så när man får de här svaren från företagen då liksom att det är ju lätt för dem att för där och då kan inte de lösa problemet. De behöver ju nästan liksom lite minikris hantera här nu. När kommer en journalist som har gjort sig lite för bra jobb för det här. Och nu har vi två bra journalister här, motorjournalister som har gjort sitt jobb. Du och Kristoffer med K då. Och ett F från Allt om elbil då. Och det gäller att hålla kvar. Det är svårt alltså. Kristoffer med CH och 2F va? Från Guiden om elbil har vi det här hört rösten på. Och Kristoffer med K och ett F har då Allt om elbil.
Det ska ju sägas att han är både äldre än mig och startade före mig. Så att det är jag som är copycaten här.
Ja, precis. Dina föräldrar kanske. Men i vilket fall som helst så det här är inte svaret på problematiken. För att det här precis. Då hör ju jag är ju en bil som kan vara den här liksom allmän rekommendationen som Skoda Enyaq är för många av oss.
Mm.
Givet då att Skoda Enyaq har större bagageutrymme då. Men det liksom kan ju vara den här man drar i bakfickan. Så men Nissan Ariya, kolla på den. Provkör den och Skoda Enyaq. Men det går ju inte att rekommendera bilen till någon ny som inte har den erfarenheten av. Det finns folk som kan tycka att det inte är några problem att behöva sitta och ladda 45 minuter och man laddar hemma nästan alltid liksom, och så kan man inte köra. Men det här funkar ju inte.
Liksom. Nej, jag håller helt och fullt med. Jag tänkte lite på den här personen som skrev till oss för ett tag sedan. Han som bodde i Stockholm laddade både hemma och på jobbet. Åkte omkring 1200 mil om året. Ja, men då kanske Nissan Ariya inte är en så dum bil. För att man laddar så lite på DC-laddning. Så att det är inte ett så stort problem när man väl gör det. Är det så att man upplever att det här med DC-laddning det är totalt irrelevant för mig. Ja, men alltså, då är verkligen Nissan Ariya en helt utomordentligt fantastisk bil. Och jag funderar på att köpa en ID4 till exempel. Så provkör en Nissan Ariya först. För att det är i min värld en mycket bättre bil. Men just DC-laddningen gör ju att för många av oss som oftast laddar utanför hemmet som kanske säljare eller man åker mycket bil helt enkelt. Då går bilen bort, vilket är jättesynd för att den är otroligt trevlig på motorväg. Men alltså, ska jag ta en bil Nissan Ariya med det stora batteriet och sen spendera en timme med att ladda för att bilens laddkurva inte klarar av att maximera effekten? Tyvärr, men det kommer jag inte göra. Det är ändå en bil för 600 000 plus. Då är inte det här ett okej sätt att göra det på.
Och laddkurvor är ju inte av Guds gåva givet hur den ska se ut, utan det är ju bestämmer man ju när man utvecklar bilen via mjukvara. Vad händer med batteriet? Hur snabbt det ska ladda vid vissa grader och viss effekt och hur mycket som är kvar i batteriet och så vidare. Det är ju hela tiden handlar ju om att optimera det, och antingen har ju mjukvaruingenjörerna inte gjort sitt jobb här, eller så har man ju valt batteri som inte riktigt medger så mycket högre än det här. Vi får väl se vad som händer i framtiden med de uppdaterade varianterna. Jag känner också att jag är svaret skyldig om varför jag precis tokdissade 22 kW AC-laddning. Men det, mina vänner, det är inte i detta avsnittet. För nu har det gått mer än en timme. Och vi har faktiskt en intervju att klämma in här också.
Spännande.
I första avsnittet av Elbilsveckan tog vi upp det faktumet att det är inte alltid så tydligt vad det kostar att ladda med Easy Park. Ibland så är serviceavgiften inkluderad i kilowattimmepriset som vi ser, och ibland inte.
Jag har faktiskt varit med om det här efter att vi pratade om det, och då stod jag här och bara, åh, nu blev jag irriterad och tänkte på det du pratade om då.
Just det. Och jag har ju velat prata med Easy Park om detta. Alltså svaret som fick då var vilket avtal man hade med olika leverantörer, och jag ville ha förtydligat detta, och det slutade med en hel intervju om hela Easy Parks verksamhet. Ett jättetrevligt samtal. Jag ska säga redan nu att svaret på den frågan är ju densamma även i intervjun, så att säga, för det finns bara ett svar. Så att någon sådan förändring är inte tillgänglig för oss här och nu, men ändå intressant intervju om Easy Park. Var kom Easy Park från? Hur har de nått sin ganska dominerande ställning? Varför kan man starta laddar överhuvudtaget med Easy Park? Och hur ser det ut i framtiden? Och vad har man mer för funktioner? Håll till godo.
Anders Bäck, Sverigechef Easy Park.
Vad är Easy Park? En gång i tiden så var det ju ett sätt att betala parkeringen. Är man fortfarande där idag?
Jo, men det är vi i allra högsta grad, Peter. Jag brukar beskriva det så att i korthet så är ju Easy Park en tjänst, en app som både hjälper att hitta parkering, betala för parkering, sköta all efteradministration av en parkering, till exempel kvitton. Och sen utöver det naturligtvis så har vi en mängd mervärdetjänster där elbilsladdning är ett exempel på en sån tjänst som kommer väldigt, väldigt starkt nu då. Allt det här i akt och mening att göra bilistens liv så enkelt som möjligt.
Vad var det som gjorde att ni blev så stora?
Ja, men då, om jag tittar i backspegeln ska jag säga, för jag har varit med länge. Jag kan berätta att min resa började ju i princip för dryga 20 år sedan då. Och vi startade upp verksamheten runt millennieskiftet. Vi satt i en liten källarlokal på Strindbergsgatan i Stockholm och hade naturligtvis vansinnigt stora planer. Och jag tror att vi väldigt tidigt så skapade vi goda relationer till städer och parkeringsoperatörer. Och jag tror också att vi har varit otroligt duktiga på att prioritera och hålla fokus. Där enkelheten för bilisten alltid har stått i fokus. Och det är ganska kul att tänka, vi har ju fått en mängd propåer genom åren. Exempel, kan ni hjälpa oss att hantera betalning för den godisautomaten? Kan ni hjälpa oss med public transport? Men vi har hela tiden haft en stark tro på och fokus att fokusera just på bilisten och enkelheten och de tjänster som kringgärdes. Jag tror också att vi har varit duktiga på att jobba fokuserat med kundupplevelsen och varit lyhörda. Som alltid, tur längs med den vägen också. Vi har varit riskvilliga och ta risk och etablera nya innovationer hela tiden. Så att jag tror att det är en jättekul och bra fråga. Jag tror att det finns många svar på det faktiskt.
Vad kostar det då att parkera med Easy Park? Men till det faktiskt, innan ni svarar på det. Hur ofta får ni skäll för att det är dyrt att parkera på stan?
Ja, det är också en bra och rolig fråga, Peter. Så här, om man tittar på nummer ett. Vi bestämmer ju aldrig en parkeringstaxa. Det gör ju stad eller operatör. Så timpriset på parkering bestäms ju till att börja med väldigt, väldigt lokalt. Så att varje stad i det här landet, ytterst är ju kommunfullmäktige som fattar beslut om priset för parkering på till exempel gatumark. Så att jag tror ofta så når vi en förståelse att vi är ju inte ett parkeringsbolag, utan vi försöker göra den här marknaden så enkel som möjligt genom de tjänster vi tillhandahåller. Och paketeringen så som vi möter kund, enkelt förklarat, parkeringsavgiften, den är inte vår. Den tillhör ju den lokala staden där du väljer att parkera, eller kanske den lokala parkeringsoperatören. Och sen i den paketeringen så möter vi kund på olika sätt, olika paket. Man kan konsumera i sparktjänsten till exempel genom att vara månadskund hos oss. Och igen, parkeringsavgiften, den transporterar vi vidare till den som ska det, och har du en månadsavgift på ett kund. det där kanske är ett paket som passar väldigt väl om man har ett frekvent parkeringsbehov. Vi möter också kund i ett paket där man kan betala en serviceavgift om gång man väljer att använda tjänsten. Så att det bygger helt och hållet på vilket behov och vilken preferens som kunder har i det fallet. Och kopplat också till att tjänsten då ger möjlighet till en massa fina mervärden. Traditionellt sett, om vi tittar bakåt 10 år, 20 år, 30 år, så var ju parkering just synonymt med att du kanske stoppar in ett mynt i en biljettat mat. Och sen behövde du samla på dig en mängd olika kvitton och försöka sköta den administration. Allt det där gör vi fullt ut digitaliserat idag. Och som jag var inne på förut, också paketerar en massa mervärden i form av elbilsladdning. Vi märker också att det sker väldigt, väldigt mycket i inbyggda tjänster då. Så att idag bygger vi ju dessutom in tjänsterna inbyggt i bilar på mängd olika sätt då. Och jag brukar tänka att det kanske till och med är så att det är det bästa stället att faktiskt konsumera våra tjänster på när det är inbyggt i bilen. Enkelt förklarat så brukar jag tänka att Easy Park, med Easy Park så har du biljettautomaten med dig i fickan. Och sen uppe på det så får du dessutom en massa mervärden. Den upplevelsen hoppas vi att vi kan paketera på ett jättebra sätt. Och sen gärna då och kunna svara mot behov när kunder rör sig alltid från Trondheim ner till Sicilien.
Världsherravälde, det är ju ett starkt ord, men det är europeiskt herravälde i alla fall när det kommer till paketering.
Alltså idag är vi ju i den meningen, vi är globala, så att vi är även ute i den amerikanska marknaden idag. Har väl en ambition att möta och hjälpa bilister varhelst liksom det behovet uppstår. Men idag svenskt, nordiskt, europeiskt. Vi finns i Storbritannien och vi finns också i USA idag. Så det är jättespännande.
Här går det ju att använda Easy Park utan att ni tar något extra betalt. Men hur funkar den modellen?
Ja, men i Malmö så erbjuder vi samarbete med Malmö en lokal tjänst. Och den är anpassad för det kanske lite mindre lokala parkeringsbehovet. Och är en bra tjänst som fungerar då på lokal publik gatumark och lokal publik tomtmark i Malmö. Sen erbjuder vi parallellt med det vi kan kalla är vår standardprodukt, den globala produkten. Och den tar vi då betalt för. Och den standardprodukten ger egentligen möjlighet till alla funktioner och du kan dessutom använda den överallt. Och sen får man ju som kund, baserat på vilken preferens man har, man kan ju hända att man har det här lokala behovet. Jag har bara behovet av att parkera i Malmö. Och då är vi glada att erbjuda den tjänsten. Skulle det vara så att man har ett behov, för väldigt ofta är det ju så också ett parkeringsbehov, att man rör sig över inte bara kommungränser, man rör sig också mellan olika huvudmän för parkering. Så tar vi ett Malmö eller vilken stad som helst så har du alltid till exempel kommunal gatumark och då är det staden som du parkerar hos och vi hjälper dig på vägen. Skulle du sen ha ett behov av att kanske åka ut till en flygplats eller vara på en arena, något event eller ett köpcentra, ja då är vi ute och rör oss i kommersiell mark då. Och där passar förmodligen vår standardprodukt bättre om du vill ha täckning överallt.
Vi har hört då gatumark och vi har hört tomtmark. Mm. Det finns också kvartersmark.
Det är riktigt, Peter. Det är kärt barn och många namn. Om jag förenklar ska jag säga att tomtmark och kvartersmark i all enkelhet är samma sak. Sen kan ju tomtmark, eller om vi väljer att kalla det för kvartersmark, kan ju vara för enkelhets skull ägd eller förvaltad utav staden. Och väldigt ofta är den kanske ägd eller förvaltad utav den kommersiella delen av marknaden. Jag brukar säga så här, för att jag har ju vänner under många år som har frågat mig om parkering. Så att för enkelhets skull, om du kör ifrån gatumiljön, så fort du kör ut från en gata och kommer in på något som inte då kan definieras som gatumark, då är du ute på kvarters- eller tomtmark då. Och gatumark runt om i hela landet är ju lokalt förvaltad. Så att du nämnde exemplet Malmö här. Tar vi Malmö gatumark så är det Malmö stad som förvaltar den. Och det är ytterst där man är parkeringskund. Då. Åker du till någon annan stad i det här landet så är du parkeringskund hos den lokala staden på deras förvaltade gatumark.
Men det här är ju en elbilspodd och hela det samtalet initierades av det faktum att det också då går att starta igång laddningen via Easy Park-appen. Samt att det där ibland uppstår en viss förvirring kanske. Vad betalar man för och hur mycket då?
Mm. Ja, men om man börjar i den änden. Vi har ju under 20 år naturligtvis verkat i marknaden och och lagt mycket tid på att bygga upp en bred täckning för parkering. Som jag sa exemplet, du kan ta det från Trondheim ner till Sicilien. Och därför så blir det också väldigt, väldigt naturligt när elbilsladdning växer sig så intimt in med vardagen för alla som äger bil. Och väldigt ofta när det är publik laddning så växer det här ju också samman med att jag faktiskt också behöver parkera och till och med göra rätt för mig. Jag behöver betala parkeringen samtidigt som jag laddar bilen. Och tack vare den goda täckningen vi idag kan erbjuda så innebär det också att vi kan erbjuda en god täckning för elbilsladdning. För på samma sätt som vi verkar ut mot stort sett landets alla städer eller alla europeiska städer idag så har vi en ambition att kunna också verka ut mot alla som på olika sätt vill erbjuda och sälja el. Så att det har varit en naturlig uppbyggnad på det faktum att vi levererar goda tjänster för bilisten i form av parkering.
Men det råder lite förvirring just när det kommer till avgiften. Och svaret från er jag fick då tidigare var att ibland så är serviceavgiften inräknad i laddpriset och ibland hamnar det utanför. Vad är det som gäller här i normalfall?
Ja, men tittar man, utgångspunkten för det är ganska enkel. Det är att vi har olika avtal med olika operatörer. Det är jag ska inte säga en djungel, men det är ganska fragmenterat där ute. Och vi håller ju en ganska stor volym olika avtal. Och beroende på hur de avtalen är stipulerade så antingen så kan ju vår lilla ersättning vara inbakad eller så ligger den utanför. Så att ett kort svar är egentligen beroende på hur avtalen är stipulerade. Och sen försöker vi naturligtvis att på det absolut tydligaste sättet förmedla både priser per kilowattimme och precis det du är inne på, Peter. Hur är det här paketerat? Det är också så att vi jobbar i en otroligt spännande och växande marknad som kanske inte fullt ut är färdigformaterad heller. Det råder ju fortfarande en viss omognad där ute och det låter kanske också, det är inte jättelätt idag som elbilskund att ta sig fram. Det är inte lätt att hitta fram till stolpen till exempel. Där bereder ju vi inom ramen för appen också en möjlighet att faktiskt kunna peka ut att här kan du faktiskt hitta en stolpe.
Då handlar det helt enkelt egentligen om att försöka skapa så bra avtal i bakgrunden då med de olika laddbolagen som möjligt då?
Ja, alltså jag skulle säga att vi har goda avtal och väldigt goda samarbeten i princip rakt över kammen ska jag säga. Vi tar ju ut en kundupplevelse där vi vill paketera in alla europeiska städer, alla operatörer vad gäller parkering. Vi vill paketera in på samma sätt alla laddningsaktörer. Och det är naturligtvis att det är vårt yttersta ansvar och ambition att göra det på ett tydligt sätt, ett förståeligt sätt. Och sen är det klart att det här är en utmaning för oss ibland. Vi jobbar ju, utan att bli tekniskt så jobbar vi i olika tekniska gränssnitt, API-er. Och det är ju till och med så ner på den grundnivån att det kan skilja en del mellan aktörerna också. Nu har man blivit bättre och bättre på att standardisera den här marknaden också. Man jobbar ju standardiserade protokoll. Och det innebär ju också för oss att vi över tid kan göra någonting som vi tycker är tydligt, ännu mer tydligt framåt. Så det är ju absolut en ambition. Sen är det kuriosa så att jag blir ju själv elbilsförare här nu i april.
Ja, men grattis. Vad blev det för bil?
Det blir en liten Cupra Born faktiskt. Så det ska bli spännande. Verkligen. Ja. Så att jag kommer ju att verkligen ha, jag tycker jag har goda insikter idag, men jag kommer ju få ännu bättre insikter när den här bilen väl ska stå här om en månad ungefär då ska jag få den. Och jag tänker ju lite grann att jag har ju en lång tradition av att jag har ju parkerat min fossilbränslebil under alla bil jag haft andra år jag haft körkort då. Och där är ju mitt kundbeteende att jag kommer och ska tanka bensinare och ha en liten Kia Rio då. Och det är ju ganska sällan som jag vet precis vad den ska komma. Jag stoppar ju vanligmässigt in och sen så tankar jag. Jag har ju ingen uppfattning om hur många liter som liksom finns där. Eller hur mycket behovet är som jag behöver tanka på. Och lite grann blir ju, om jag gör en liknelse mot parkering. Om jag väljer parkering med Isepark så renderar jag ju upp en timme eller två timmar eller tre timmar. Där har jag ju förmodligen ett hyfsad insikt i hur länge kommer jag behöva stå. Och då renderar vi ju upp priset utifrån den upplevelsen. Om jag sen kommer och tankar fossilbränslemässigt eller elladdningsmässigt så egentligen så vet jag ju först när jag gjort den tankningen hur mycket är då priset. Och av olika tekniska anledningar så kan det där vara en utmaning för oss. Men vi försöker svara på absolut bästa sätt då. Jag tror ju också i och med att industrin nu går mot de här standardprotokollen, allt blir mer standardiserat, att det kommer bli lättare och lättare för oss att leverera på ett förståeligt sätt. Det
finns ju många laddningssamarbeten nu. Till exempel då när du köper din Cupra så kommer du ju få en koppling till Elli, Volkswagen Groups tjänst för det här. Använder man det så använder man ju inte Easy Park så att säga, om man inte behöver. Hur ser ni på den konkurrensen?
Nej, men jag tänker så här, först i botten ska jag säga, vi gillar konkurrens. Det är någonting som driver oss och vi gillar i den meningen öppna marknader. Vi följer marknaden och jag kan inte säga någonting annat. Jag tycker att det är otroligt bra att det är många aktörer där ute som hjälps åt. För det är oaktat om det är infrastruktur eller om det är tjänster, så måste vi vara många som inne och jobbar i marknaden då. Sen tror jag att tittar man på, vi kommer ju att fortsätta att slipa våra tjänster och försöka förpacka dem på ett bra, smakligt och trevligt sätt så att man får en anledning att välja oss. Jag tror också om jag tittar på den här distributionstäckningen och vi pratar både svenskt, nordiskt och europeiskt, så tror jag att vi har en tjänst även i det roaming-sammanhanget som kommer vara och bli bara mer och mer intressant över tid. Men konkurrens är bra, Peter. Vi gillar det.
Det är ju också lätt att hamna i ett läge där man tänker DC-laddare. Och där är ju aldrig någon parkering så att säga. För att du står ju inte där en sekund längre än det behövs. Just när det kommer till AC-parkering så känns det någonstans som att städerna kommer krylla med laddare framöver. Men sen har vi ju det här med att överhuvudtaget hitta parkeringar. Är det genom någon form av statistiklära visa var det finns lediga parkeringar? För ni har inga sensorer i marken, eller hur funkar det där?
Det är helt riktigt. Även om jag har hört en massa spännande om man skulle kunna ha allt ifrån drönare till transpondrar i marken. Nej, men vad vi gör, precis som du var inne på Peter, vi paketerar en mängd god nyttig data. Och genom den datan så kan vi presentera en sannolikhet för dig att kunna presentera var är det sannolikt att jag kommer hitta en ledig P-plats. Och sen tar vi ut den funktionen i appen. Nu är det här, det är ingen navigeringstjänst, men om jag tar ett exempel. Vi nämnde Malmö förut, jag är ju ganska bekant med Malmö ska jag säga. Men säg att jag då är på väg och ska göra ett besök på en destination i Malmö. Då genom den fan-tjänsten vi levererar så kan du ta upp appen och kolla i det området du ska. Du kommer att kunna se hur parkeringssituationen ser ut och också kopplat till det, var är det mest sannolikt att jag kommer kunna hitta en ledig P-plats. Och det här har vi tagit ut också i appen och markerar här genom rött, grönt, gult. Det vill säga rött i princip omöjligt, grönt lättare. Nu har vi ju inte det ner på platsnivå, ska jag säga. Det är ju gatumarkssträckningar. Så att det är på det sättet vi presenterar det. Och på det här sättet så hoppas vi också bidra, naturligtvis. Just det här sökande efter parkering får ju andra konsekvenser också. Det leder ju fram till trängsel faktiskt i gaturummet. Så kan vi på det här sättet presentera var du mest sannolikt kan hitta en ledig P-plats, så hoppas vi ju både att det igen leder till en förenkling för bilisten, ta bort stress, men faktiskt också att vi på det sättet kan hjälpa till att minska trängseln, vilket har rena miljöperspektiv också naturligtvis.
Använder folk den?
Ja, alltså tjänsten är uppskattad. Och vi har ju själva gjort tester i närbeläget i Stockholm där vi ser att vi i princip kan halvera söktiden för att hitta en ledig P-plats. Så att det är uppskattat. Det är mycket uppskattat.
Ni finns ju i Apple CarPlay. Ni finns ju i Android Auto.
Ja.
Ni finns ju i vissa Android Automotive-bilar, va? Polestar.
Ja,
och är det Renault, va? Megane?
Ja.
Finns inga fler.
Nej, nu har du räknat upp alla nya märken.
Det är ju Volvo så fall också.
Ja, precis. Var bor en sån här typ av tjänst bäst? Var bor kanske sin förlängning, hjälp till elbilsladdning, hjälp att hitta parkering och så vidare? Självklart inbyggt i bilen. Så att vi har ingen annan ambition än att naturligtvis även kunna spegla Find upp på det sättet. Jag har en väldigt stark tilltro på att det mesta vi gör kommer kunna bo inbyggt i bilen på det ena andra sättet på sikt. Va? Så att jag tror att det var din fråga, Peter. Eller dit du var på väg. Så att det är en klar ambition.
Precis,
ja.
Du föranländer den. Alltså. Jag tolkar det som ett löfte att få in det i bilen. Kan vi få den bocken?
Ja, alltså så här. Absolut en ambition. Det är det definitivt. En ambition för oss.
Då får jag tacka dig, Peter, för den intervjun. Och tack till Anders Bäck på Easy Park för att man ställde upp och gjorde den här intervjun. I och med det så är väl det här avsnittet både väldigt långt och väldigt slut vid det här laget. Om man vill kontakta dig, Peter, så gör man det på se@elbilsveckan.se. Och är det så att man vill prata med mig istället så kan man mejla till christoffer@elbilsveckan.se. Vill man prata med oss båda så är det info@elbilsveckan.se. Och på elbilsveckan.se finns också våra show notes och tabeller för ARIA och annat som vi har pratat om den här veckan.
Vi tackar också ljudtekniker Dennis Klarin för det fantastiska arbetet att redigera ihop det här avsnittet. Vi är tillbaka redan nästa måndag. Vill ni höra Christoffer Gullins lena röst och titta på honom så hittar ni honom på Guiden om elbil på YouTube. Ni hittar mig på Peter Esse på YouTube. Ni kan lyssna på vad jag har att säga också i Bli säker-podden med Karl-Emil Micka som släpps varje fredag. På återhörande. Hej!
Hej på er!